Så god kväll och välkomna till möte, och vi ska läsa från första Korinthierbrevet 12. Första Korinthierbrevet 12. Först. Och verserna 12 till och med 14. Så första Korinthierbrevet 12, verserna 12-14. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och de är många, utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många. Och sedan från Psaltaren 139, en känd psaltarpsalm, men vers 14. Psaltaren 139, 14, och det är David som, eller psalmisten ska jag säga, som skriver. Många tror ju att David skrev alla psaltarna, men det gjorde han faktiskt inte. Han skrev dock 139, men inte många, det var andra som skrev dem. Men i vers 14 står det: jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna. I ditt namn, Jesus. Amen. Vi blir nästan dagligen utsatta för vad jag skulle vilja kalla för propaganda. Om att vi tillhör, eller vi kommer rättare sagt från aporna, och går man lite längre tillbaka i tiden så är det encelliga amöbor och allt vad det kan vara. Och samtidigt då, paradoxalt nog, så försöker vi, åtminstone i det här landet och i västvärlden och kanske världen över, att lägga så oerhört stor vikt vid hur värdefulla människor är. Ja, men vi hör det hela tiden liksom, att det är så viktigt vem vi än är, män eller kvinnor, unga, gamla liksom, om vi, vilken etnisk grupp vi kommer ifrån, eller om vi är handikappade eller allting liksom, man är så oerhört mån om människovärdet. Men faktum är att om evolutionsteorin är sann, varför skulle vi överhuvudtaget bry oss om moral? Varför skulle vi överhuvudtaget kalla någonting rätt och fel? Om allting har kommit ur intet, varför skulle vi då ens... Men det är som att människan är väldigt mån om det här, därför att vi kan inte komma ifrån det. Vi kan inte komma bort ifrån det faktum att vi har kommit ifrån Guds hand. Vi är hans skapelse. Vi är skapade inte bara som hans skapelse, men vi är skapade till hans avbild, vilket betyder att vi liknar honom. Men om vi tror på Gud, om vi förstår hans kärlek till oss och hans plan för oss, då förstår vi också att vi är värdefulla, och vi har vi är underbara, som det står här i Psaltaren 139. Och i Psaltaren 14 så står det i verserna, eller i första versen där egentligen, och några verser framåt, att dåren, vi talar om det här faktiskt i måndags kväll, men dåren säger i sitt hjärta: det finns ingen Gud. Och jag såg ett så här så kallat vetenskapligt program alldeles nyligen, och där sa man att Big Bang-teorin är numera, sedan kanske 10 år tillbaks, väldigt starkt ifrågasatt. Och jag tänkte, det här låter intressant. Och man är ganska överens om att det finns någonting mer. Lovande. Och nästan alla säger att det fanns någonting före Big Bang.
Wow! De ska säkert prata om intelligent design nu, tänkte jag. Så jag bänkade mig några minuter. Och tiden gick, och tiden gick, och tiden gick. Och det var den ene professorn efter den andra. Det var den ene kunnige personen efter den andra. Från olika länder, olika platser, olika prominenta universitet. Och det var inte en enda som kunde säga ordet Gud. Nu har man byggt någonting i Schweiz, någon slags underjordisk, där man ska simulera någonting, liksom hur världens skapelse blev till. Och man talar om den här gudspartikeln, alltså man letar efter någon liten grej nu som man tror ska hittas. Och, det är helt sanslöst. Och man bara liksom, wow. Men man kan inte få från sina läppar att vi är Guds skapelse. Liksom, det är en förnekelse från första början. Och jag tänkte på detta. I det där programmet så hade de till och med byggt upp någonstans en plats där man också där och simulerade vad som fanns innan det fanns någonting. Alltså med andra ord, intet, alltså liksom ingenting. Man hade byggt en cistern och så pumpade man ut all luft ur cisternen och tänkte man, så här var det liksom innan någonting blev till. Och det var helt sanslöst. Och de här visa människorna, liksom, det står att Gud ler i himmelen liksom, när människorna har sina idéer och försöker liksom att stå emot honom. Och Gud bara liksom, vad håller ni på med? Och det är väldigt intressant att se hur dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Och man hittar på alla tänkbara lösningar och varianter och alternativ för att komma bort från det här. Men jag tänkte också på oss som kristna. I första Korinthierbrevet 8, vers 1, så står det att kunskapen upplåser men kärleken uppbygger. Och hur många gånger tänker vi inte på det sättet att vi tror oss veta saker om Bibeln, om Gud och så vidare. Och det är väldigt lätt liksom att bli en teolog och kunna svara på alla frågor och kunna debattera med andra som har andra synsätt och det ena med det andra. Men den här enkelheten liksom, att förstå att jag är skapad av Gud, att förstå att han älskar mig så att jag kan gensvara till hans kärlek. Och i den kärleken så kommer jag också att överflöda så att jag kan älska andra runt omkring mig. Och tänk på den här uppenbarelsen om Kristi kropp. Vi läste det här i första Korinthierbrevet 12, verserna 12-14. Att Kristi kropp har många lemmar. Och vi är de här lemmarna här ikväll. Och andra kristna runt om i världen är också lemmar. Och visst är människan rent allmänt formad, skapad till Guds avbild. Det säger första Mosebok 1, och vers 27 och 28. Vi är skapade till hans avbild. Men den här avbilden har liksom blivit på något sätt förstörd. Den finns där. Det märker vi i hur människor beter sig, men den är, vi kallar det för fallet. Vi har fallit. Men det är intressant att se hur Gud skapar oss på nytt när vi tror på honom. I andra Korinthierbrevet 5, verserna 17-18, så står det att vi är nya skapelser i Kristus. Och jag tänkte också, som de nya skapelserna så är vi underbart formade. Liksom han har gjort en ny skapelse. Den gamla skapelsen var också underbar, men den är fallen. Och den går inte att reparera. Den går inte att fixa. Den går inte liksom att dölja. Den är vad den är. Och det enda det var att ta itu med den, att döda den i Kristus och sedan låta den nyskapas, uppstå i honom igen. Och det är det som pånyttfödelsen handlar om. Och i första Korinthierbrevet 3 och vers 2 så talas det om att vi vet ännu inte vad vi kommer att bli. Det är en väldigt intressant vers, därför att vi vet ju egentligen vad vi är. Vi har ju blivit skapade till hans avbild från början, men nu har vi blivit nyskapade. Vi är nya skapelser i honom, och vi kan liksom inte förbättra det. Vi är redan fullkomliga i honom. Men han syftar på den dagen och den stunden när vi får vår uppståndelsekropp. Och det är en väldigt intressant tid. Vi vet ännu inte vad vi ska bli. Därför att i första Korinthierbrevet 15 så talas det om uppståndelsekropparna. Och det står faktiskt väldigt tydligt och ganska detaljerat faktiskt att de här kropparna, de kommer att vara precis som solen och månen och stjärnorna. De har olika ljusstyrka. Så på något sätt så vet vi att vårt jordeliv är på något sätt förberedelsetiden. Att hur vi gensvarar till Guds nåd, det är också på det sättet som vi kommer att reflektera hans härlighet i uppståndelsekroppen. Och är väldigt tydligt med det. Och Paulus säger det själv, att jag löper för att vinna loppet. Om det bara handlade om att vara frälst, varför skulle han då ens nämna detta? Vad är det han löper efter för att bevara frälsningen? Nej, knappast. Vi ser väldigt tydligt på andra ställen att han tror på den eviga frälsningen. Men han säger att det här är en plats. Eller det här livet är en tid då vi får liksom söka Gud och gensvara till hans initiativ och hans nåd. Och i den mån vi tar emot hans nåd och lever i lydnad till hans ord, det är också det mått som vi kommer att reflektera hans härlighet. Ett mått av härlighet kommer att läggas till vår uppståndelsekropp. Och Kristi kropp, församlingen, är ett mysterium. Men det är ett trevligt mysterium. Inte sån där, du vet, mysterium, vi vet ingenting. Men det är ett mysterium i bemärkelsen att vi kan hela tiden lära oss mer om det. Och Gud uppenbara mer och mer, allt eftersom vi vandrar med honom. Och vad är församlingen? Det är Kristi kropp. Vi är organiskt förenade med honom, Kristus, som är huvudet. I Efesierbrevet 1, verserna 20-23, så står det att vi är fullheten av honom här på jorden. Ni vet hur många människor säger idag att jag går inte i kyrkan därför att jag tror att jag kan möta Gud lika bra på golfbanan eller i segelbåten eller på skogspromenaden eller vad det nu kan vara. Därför att där liksom i naturen, där möter jag Gud. Och det är en väldigt fin tanke, kan vara. Och det är faktiskt sant att den här världen, trots sin fallenhet, i något mått faktiskt reflekterar Guds skapelsekraft och hans härlighet. Det är sant. Och vi kan se honom där, och vi kan på ett sätt lära känna honom där. Men det är inte fullheten av honom. Det är inte fullheten. Fullheten, säger Bibeln, finns bara på en enda plats. Och det är Kristi kropp. Det är därför som Satan vill först och främst hålla människor borta från frälsningen, naturligtvis, så att de går evigt förlorade. Men om de väl blir frälsta, så vill han hålla dem borta ifrån ett sammanhang där Kristi kropp är uttryckt på jorden. Gemenskapen i Kristi kropp. Därför att det är där som vi växer i nåd och kunskap om honom. För där är fullheten. Inte på golfbanan. Och inte på fisketuren. Eller vad det nu kan vara som jag tror mig finna Gud i mitt liv. Utan där i hans församling. Där uttrycks Guds fullhet. Och det är väldigt intressant att se hur Bibeln på åtminstone tre olika platser talar om en, vi använder ordet dom, men på ett sätt är det inte riktigt rätt ord, därför att en dom leder till ett straff, tänker vi. Men i det här fallet är det en utvärdering av vårt liv som alltid leder till en belöning. Det är liksom, man kan inte komma lägre än noll. Okej, mitt liv, jag slösade bort mitt liv. Och det jag byggde upp, så att säga, det står i första Korintherbrevet 3 att det brann upp. Det var som hö, halm och strå. Det tålde inte värmen, det tålde inte prövningen. Men jag har ändå frälsningen. Det står att den personen blir också frälst, men så som genom eld. Så vi kan inte förlora med Gud på det sättet. Vi har den eviga frälsningen. Men den talar också tydligt om att det är viktigt att vi bygger på den rätta grunden. Och jag tycker att det är så underbart. Vi har hört under årens lopp mycket undervisning om detta så kallade bemasätet eller Kristi domstol. Där han ska utvärdera våra liv. Och den här platsen som vi ska stå inför, att tänk er själva vilken lång, man kan säga, varför har vi inte ännu fått, eller varför får inte vi när vi dör, eller de som har dött, varför får inte de en uppståndelsekropp omedelbart? Därför att belöningarna som vi kommer att få, de är inte baserade bara på vad vi har gjort, utan de är baserade på hela Kristi kropp. Därför att jag är en lem i en kropp. Och ni vet, när vi gör någonting, om jag springer och vinner ett lopp, så säger jag, åh, vilka duktiga ben jag har. Jag säger inte det, jag säger, det var jag som vann det här loppet. Eller jag ser någonting med mina ögon, de är bra på att se här. Liksom när jag såg, vi gör inte en åtskillnad och säger att den och den kroppsdelen åstadkom det här. Det kanske vi gör, men i så fall bara på skoj. Vi tänker liksom i termer som att vår kropp är en. Och det är därför som vi tror att när vi lever för Herren, när vi, Gud har placerat oss i en lokal församling, att när jag är ett med den visionen, när jag är underordnad det som Gud vill använda mig till, ja, då får jag också alla andras belöningar. Och det är det jag tycker är så underbart, som när vi lyssna på olika missionärer, eller vi hör om någon som har varit ute och evangeliserat, eller någon har haft ett bönemöte, men just jag har inte kunnat vara där eller vara med av en eller annan anledning. Kanske arbete, kanske barn, familj, vad det nu kan vara. Men jag vet att jag har ändå, jag delar ändå deras belöning. Det är vår belöning, det är Kristi kropps belöning. Och jag tror att den här hemligheten som har att göra med korset. Korset där Jesus försonade oss med sig själv. En enda plats. Vid en enda tid. En enda människa som var Gud själv. Jesus Kristus. Offrade sig själv. Och försonade hela mänskligheten med Gud. Där i Jerusalem för 2000 år sedan. Liksom, och du tänker, ja, det är bara ett träkors. Liksom. Vad är det här för någonting? Han är bara en av många religiösa ledare. Han var bara ett exempel för oss. Nej, han var Guds son. Han var frälsaren. Han var den ende. Och en fantastisk grej. Jag tänker på historiska händelser. Liksom, vi talar om det olika krig där det var ett slag kanske som någonting vände och allting gick åt ett annat håll, och liksom vi talar om såna här historiska vändpunkter, viktiga sådana, men det går inte ens att jämföra de historiska händelserna med vad som hände på korset. Och i all evighet kommer vi på något sätt att vara överväldigade över detta som Gud har gjort, korset.
Men liksom, det var inte bara att han försonade oss med sig själv och förlät oss våra synder, men han gjorde det också genom den nya skapelsen möjligt för oss att bli organiskt sammanvävd med honom. Vi är ett med Kristus, bokstavligen. Det är inte bara symbolspråk. Det är inte bara liksom ett sån här bildspråk, liksom att ja, visst, vi är ett med Kristus. Vi är verkligen ett med Kristus. Därför att han har gjort oss till nya skapelser. Han har gjort oss till att vara hans kropp, församlingen på jorden, fullheten av honom själv. Och när vi sår någonting i tro, jag tänker på Paulus som betalade ett högt pris för det han gjorde, men än idag så kan vi säga idag att vi drar nytta av hans troslydnad. Jag tror att han får belöningar än idag för vad vår generation nu tar emot på grund av hans verk. Och vi kan göra den här listan hur lång som helst. Och jag tänker liksom, vilken del i Kristi kropp har jag eller vi eller ni? Liksom, vi tänker ibland, en del brukar säga, ja, jag är nog en blindtarm, därför att man säger att blindtarmen är den enda delen på kroppen som inte har någon nytta. Men nu har man kommit på att den faktiskt har någon nytta också. Men liksom, man hör det ibland, folk skojar så här, liksom, ja, men faktum är att det är så fantastiskt att få vara en kroppsdel som hjälper en annan kroppsdel. Pastor Chebelli berättade om hur han träffade i Afrika en gång två män. En var blind och en var lam. Och den lame, eller förlåt mig, den blinde bar den lame. Och han proklamerade evangelium. Så en blind gick omkring med en lam person på det här sättet och predikade evangelium. Och jag tänkte liksom, vilken härlig bild av Kristi kropp, liksom att på ett sätt liksom, ibland vi är så blinda, men någon bär oss. Och ibland kanske vi har synen, men vi orkar inte liksom en, någon annan. Liksom att den delen som vi har, det är någon annan som kompletterar oss. Och vilken förmån. När vi har det här tänkesättet, då blir allting blir så oerhört betydelsefullt. När jag har ett vanligt jobb, som människor säger med stort V. Ja, jag har bara ett vanligt jobb. Ja, det är ett vanligt jobb för de ofrälsta. De jobbar på det jobbet tills de dör och går till helvetet. För att tala klarspråk, om nu man ska göra det, det ska man ju. Men för oss är ett vanligt jobb inte ett vanligt jobb. Därför att ett vanligt jobb, det är det Gud har satt oss till att vara, ljus och salt. Och det finns så många, oerhört många olika sätt som vi kan tjäna Herren på. Och han gör det hela tiden. Hela tiden. I Saltaren 16. Och vers 6 så står det, jag kan läsa redan från femte där faktiskt, Saltaren 16, början i vers 5, eller vers 6 vi ska läsa. Herren är min del och min bägare. Du är den som uppehåller min arvedel. En lott har tillfallit mig i det ljuvliga. Ja, ett underbart arv har jag fått. Tänk på den här termen, en lott har tillfallit mig. Gud har gett oss någonting.
Ni hör liksom människor prata i världen så här liksom, ja, jag är lyckligt lottad. Ja. Vad betyder det? Ja, jag har hälsan eller jag har ett bra jobb eller vad det är. Jag är lyckligt lottad. Vem då? Hur då? Liksom. Lycka till liksom. Jag gillar den här sången som några sjöng. Don't call me lucky, call me blessed. Kalla mig inte lycklig, kalla mig välsignad. Liksom, vad då lycka? Liksom, vad är det för någonting? Ödet förmår inte att ge oss någonting. Av ingenting kommer ingenting. Om det inte finns en Gud, om det inte finns en kärleksfull Gud som har skapat oss, då har vi heller ingen mening överhuvudtaget. Och tänkte på detta, att en lott har tillfallit mig i det ljuvliga. Och det är intressant att se att i hebreiskan det är kavim. Och det här ordet kan betyda faktiskt tre olika saker. Hopp, upptäckt och förväntan. Så om vi läser det här och säger att ett hopp har tillfallit mig. När människor i världen säger hopp, ni vet liksom, jag hoppas att det blir sol imorgon. Ja, det är ungefär som att, ja, kanske, kanske inte. Men när kristna talar om ett hopp så är det inte liksom kanske, kanske inte. Utan då är det ett hopp som vi visserligen inte ser ännu. Men som vi är fullt förvissade är sant. Tron, som det står om i Hebreerbrevet 11, är ett hopp. Det är en substans. Det är inte det liksom, blir det sig eller blir det så, jag hoppas. Nej, att hoppas på Gud, det är att ha en full 100% tillit. Så han säger här att ett hopp har tillfallit mig. Och det intressanta är att när man ser det i originaltexten så är det som att, jag vet inte om ni har varit ute någon gång och sett hur, om det har varit en storm, så kanske en kraftledning som har blåst ner. Och den ligger liksom så här och man kan naturligtvis inte ta i den eller köra på den eller någonting, för då blir man grillad. Men det är liksom, på ett sätt är det samma sak liksom, att det är som att Guds kraft har fallit ner i oss eller över våra liv. Och vi har fått ett hopp. Ett hopp har fallit ner. Och ger oss, liksom, tanken är att vi får vår energi, vår motivation av detta. Och hoppet. Men sen kan det också översättas som upptäckt. Så en upptäckt har tillfallit mig. En uppenbarelse om Kristi kropp. En uppenbarelse om den levande guden. En uppenbarelse om hans kallelse. Om hans plan. Om hans tankar om mig. Detta har tillfallit mig. Och gör att jag jublar i mitt inre. Det är ljuvligt. Jag har fått ett arv. Detta har jag förstått. Det är en upptäckt. Och vi kommer att ha de här upptäckterna i hela evigheten inför Gud. Men det kan också översättas som förväntan. En förväntan har tillfallit mig i det ljuvliga. Vi har alltid en förväntan på Gud, eller hur? Eller rättare sagt, många gånger har vi det inte. Och det är då det kristna livet blir urtråkigt. När vi slutar att ha en förväntan på honom, då är det liksom bara att vi går igenom någon slags rutin. Jag går i kyrkan och jag gör mina saker. Jag har ingen förväntan på Gud. Men här säger han att vi har både ett hopp och en upptäckt och en förväntan. Och allt detta har liksom som en andligt talat, en kraftledning ramlat ner och elektrifierat mig. Så att jag får en förstår det ljuvliga i det kristna livet och vilket underbart arv jag har i honom. Och det här är fantastiska tankar, och vi tänker ibland på Kristi kropp, att förlorar jag då min individualitet? Vi vet ju hur i västvärlden liksom så är allt baserat på individen. Det är inte liksom det kollektiva, det är inte ens våra närmaste familj, utan det är vi. Allt liksom kretsar runt individen. Och att vara i Kristi kropp betyder inte att vi är, har förlorat vår individualitet. Pastor Stevens brukade göra en skillnad, eller han brukade undervisa om att det är skillnad på individualitet och personlighet. Personlighet är egentligen någonting som har byggts upp i vårt kött. Det har med vår kultur att göra. Liksom, jag har formats till att bli någonting. Det är mitt rykte. Det är det här som världen säger att jag är. Det är min personlighet. Men när jag dör till mitt gamla jag och blir en ny människa, så betyder det inte att jag på något sätt är helt och hållet neutral. Jag är bara någonting. Utan jag har en individualitet. Jag är unik. Gud har utrustat mig med speciella gåvor genom vilka han vill uppenbara sin fullhet i Kristi kropp. Och vi har en individualitet, och men vi är inte oberoende av varandra. I psykologins kretsar så talade man väldigt mycket om, jag vet inte vad som är det senaste skriet där nu, men talar man om medberoende, liksom att man skulle vara medberoende av någon människa. Och det talades mycket om det i olika kretsar, så här att liksom, om jag har haft något problem i mitt liv, och jag har haft problem med droger, eller jag har haft problem med alkohol, eller jag har haft spelberoende, eller vad det nu kan vara, liksom, att egentligen kommer jag aldrig att vara fri, utan det är min identitet, och jag måste vara medberoende liksom av, och därför ska jag gå till de här mötena hela tiden och säga att jag är en alkoholist, eller jag är ett spelmissbrukare, eller jag är en drognarkoman, eller vad det nu kan vara. Jag ska liksom bekänna detta, min personlighet, som egentligen bara är mitt gamla jag, och jag ska vara medberoende av de här andra människorna. Helt tokigt. Vi är verkligen frigjorda i Jesus Kristus. Vi är verkligen nya individer. Vi är beroende av varandra, ja. Men på ett helt annat sätt. Därför att om vi vill uppleva fullheten av Kristus i våra liv, det gör vi inte förrän vi inser att vi är beroende av de olika lemmarna i Kristi kropp. Vi förstår att jag själv kan inte stå ensam och säga, ah, titta, här, mitt liv, jag är fullheten av Kristus på jorden. Nej, jag är en lem. Jag är kanske ett par ben som bär någon annan. Jag är kanske ett par ögon som ser åt någon annan. Kanske ett par öron som hör åt någon annan. Jag kanske är vad som helst. Men vi är ett. Men vi är beroende som lemmar av kroppen och huvudet som är Kristus. Och allt som vi gör blir viktigt. Om jag lagar mat, eller jag öppnar mitt hem för gäster, eller jag fixar en dator, eller jag jobbar och ger mig tid, vad det än är, så är det så oerhört viktigt. Och jag gör det för honom. Jag gör det för Kristi kropp. Och i Psaltaren 133 så finns det en väldigt intressant vers som jag tycker är så häftig att tänka på för oss som troende. Psaltaren 133, en vallfartssång av David. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget i Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dag som faller ner på Sions berg. Ty där ger Herren befallning om en välsignelse, om liv till evig tid. Han säger att om jag är ett
med Kristi kropp, om jag är ett med den lokala församlingen, med Kristi kropp, med visionen, allt det som Gud är, om jag, då befaller Gud en välsignelse. Det vill säga, jag kan inte ens undkomma den. Jag kan inte låta bli att bli välsignad. Därför att jag är i detta flöde. Och det var exakt det som man gjorde på den här tiden. När prästerna skulle smörjas, man smorde deras huvud. Man utgöt oljan på huvudet. Så att oljan rann ner, som det står i skägget. Och på, vad heter det, manteln eller, ja, klädnaden säger man. På det här sättet. Och liksom, han var helt enkelt bara full av olja. Och det är intressant att när sedan andra präster, därför att överste prästen eller Arons stam blev smord, att när de sedan tog över nästa generation, de behövde inte bli smorda igen, för det hade redan hänt. Så de bara tog över klädnaden. Men var redan en smörjelse. Och det här är intressant, därför att i Lukas 4, versarna 18, eller vers 18 är det egentligen, men 19 är också bra att läsa i sammanhanget. 18, så står det att Jesus Kristus har blivit smord att predika det glada budskapet. Och sen står det en massa andra saker också. Han har redan blivit smord. Han är vårt huvud. Han är vår överste präst. I Hebreerbrevet 7 talas det om hur han är vår överste präst. Så han har redan blivit smord. Så att om jag är hans kropp, kroppen sitter under huvudet, han är smord, då kommer hans smörjelse att rinna ner över mig. Och på den platsen kan jag inte undgå att bli välsignad. Därför att där befaller han sin, alltså alla de som har lever i lydnad till mitt ord, i en uppenbarelse om Kristi kropp, den personen måste vara välsignad. Därför att vi är organiskt förenade med huvudet Jesus Kristus. Vi är ett med honom. Är Kristus välsignad? Absolut. Då måste vi vara det också. Och i Efesierbrevet 1:3 säger att vi är välsignade med alla de himmelska välsignelserna. Punkt slut. Upplever jag dem? Inte alltid. Men jag upplever dem alltid när jag är ett med det som Gud vill göra. När jag vet att det har tillfallit mig en lott, som vi läste. Den här kraftledningen som har fallit ner över mig. Och ger mig det här hoppet, den här upptäckten och den här förväntan. Som vi har på det som Gud vill göra. Och jag kan bara säga att det är fantastiskt att tro på honom. Att veta att vi tillhör honom. Och att inte förlita sig på någonting annat än hans fullbordade verk. Herre, vi tackar dig för de här tankarna just nu. Välsigna dem i Jesu namn. Amen.